Petras och Oskar Svarts. Kommer inte ha några slides här. Min utgångspunkt är en passion för internet. Jag var skribent och debattör 94, så ville jag att svenska folket skulle kunna ta sig ut mera på nätet, därför att jag själv hade blivit fångad av det i Amerika. Och det fanns knappt något sätt att ta sig ut här, så jag startade en internetoperatör som heter Bahnhof, som jag inte har något att göra med idag då. Men det som drev mig och det som gjorde nätet så oemotståndligt, det var ett nytt sätt att kommunicera. Alltså en social gemenskap, folk som kommunicerar fritt, kors och tvärs, utan att ha redaktörer och grindvakter och folk som hindrar det här. Och det är ju någonting som genomsyrar internetkulturen så mycket, den fria kommunikationen och värdet av den. Så att jag under det senaste året blev mer och mer tveksam när jag började se vad justitieminister Thomas Bodström höll på med. Och det kom så många förslag. Det var alltså väldigt förvirrat. Och man kunde inte få någon riktig överblick. Jag hade inte sett någon. Så jag föreslog för tankesmedjan Timbro att jag skulle försöka gå igenom då en massa utredningar och tusentals sidor av material för att försöka se vad allt det här egentligen kunde leda till och vad det skulle ha för konsekvenser för en vanlig internetanvändare om alla de här lagarna gick igenom, som nu finns, det bereds i departementet nu, och nu vet vi inte vad som kommer att hända för vi har en ny regering. Men resultatet blev en rapport som publicerades i juni som heter Marschen mot Bodströmsamhället. Hur justitieministerns dubbelspel hotar våra grundlagsfästa fri- och rättigheter. Och jag försökte där belägga att justitieministern for med osanningar. Det vill säga han säger en sak och gör en annan sak för att få igenom på det politiska planet vissa lagar då. Så jag tänkte egentligen sammanfatta den här lite nu då. Det har funnits kritiska röster. Ann Ramberg, generalsekreterare advokatsamfundet, hon har varnat starkt. Hon säger att en rättsstat kännetecknas av att de enskilda medborgarna har ett skydd mot statens maktutövning. Men det börjar vi distansera oss ifrån, och det finns anledning att se upp. Och jag är förvånad över att det inte finns mera motstånd i riksdagen mot alla de här förslagen. Ja, vad är det för förslag då? Bodström var mycket aggressiv och arrogant. Jag har ett exempel här då. När i Svenska Dagbladet Per Ström, integritetsaktivist kan man väl kalla honom, hade kritiserat Bodströms lagar. Bodström svarade med en artikel som hade titeln Bara misstänkta övervakas. Han skriver där om EU-direktivet om datalagring, som alltså går ut på att tele- och internetoperatörer ska lagra massa uppgifter om hur vi kommunicerar och med vem och så vidare. Han skrev då om Per Ström att när Per Ströms fantasi får fritt spelrum går ingen människa säker. Ström blandar ihop begrepp, metoder, rykten och fördomar. Och sen säger han, information från bland annat telefontrafik har visat sig ha avgörande betydelse för att bekämpa mord, terrorism och annan organiserad brottslighet. På senare tid har vi även sett att det var viktigt för att avvärja och lösa grova värdetransportrån. Jag vill understryka att informationen inte omfattar innehållet i samtalen utan bara när man ringt och till vem. Och detta gäller bara de som är misstänkta för allvarliga brott. Ingen annan behöver vara det minsta orolig. Och det är alltså så han säger. Det här gäller bara terrorister och förhärdade ligor. Så är det inte. EU-direktivet om datalagring som Bodström då tog initiativet till och drev väldigt hårt i Europa och fick igenom. Det kommer att tvinga tele- och internetoperatörer att lagra information om all kommunikation, alltså om kommunikationen, inte innehållet ännu då, som Anders misstänker att kommer så småningom. Men saker som aldrig har lagrats förut egentligen. Vem som skickar ett e-postmeddelande till vem och vid vilken tidpunkt. Varifrån man rent fysiskt kopplade upp sig på nätet när man skickade mejlet. Vilket IP-nummer man hade och så vidare. Det är ganska många uppgifter. Plus allting för telefoni naturligtvis. Det har aldrig registrerats förut. Alltså internetoperatörerna har aldrig lagrat hur vi skickar. e-mail till varandra. Det är något helt nytt då. Och, men det är klart, om det här lagras och det bara kan plockas fram när någon misstänks vara terrorist, så kanske det är en sak och det är möjligt att folk skulle acceptera det. Men hur är det då? Jo, i EU-direktivet så lämnar man till de enskilda länderna att bestämma när man ska få använda de här data. I Sverige behöver vi inte fundera på det, för det finns lagar som reglerar när man får plocka fram de här data. Det kallas hemlig teleövervakning. Och det finns i rättegångsbalken och lag om elektronisk kommunikation hur myndigheterna idag får plocka fram det. Och de flesta av den här informationen får man då ta fram för alla brott som har ett minimistraff på 6 månaders fängelse. Plus vissa andra specificerade brott som har lägre straffsatser. Plus alla försöks- och förberedelse till de här brotten, och även om de har mycket lägre straffsatser. Och det är ju inte då terrorism det frågan om, det betyder mindre saker här. Det kan vara kanske röka marijuana som ministrar, både Bodström och Borg tror jag har erkänt. Men det räcker ju inte, därför att en central del av det här som ska lagras, det är då IP-nummer. Och de är ju en av de centrala bitarna när det gäller till exempel att gå efter fildelare som många inte anser skulle vara olagligt ens. Och de uppgifterna får redan idag plockas fram när en åklagare misstänker att ett brott kan ge mer än böter, det vill säga villkorlig dom till exempel. Och just nu pågår då en kamp i svenska domstolar om var den gränsen går för till exempel fildelning. Bara för några dagar sedan dömdes en fildelare i Borås till 80 dagsböter av 250 kronor, det vill säga 20 000 kronor i böter, för att ha delat med sig av 4 låtar på nätet som kan, antar jag, köpas för 9 kronor styck. Vilket är ett ganska barockt straff för det, tycker jag. Men då är frågan, var går gränsen? Och det är det som vissa organisationer prövar nu. Går den vid 10 låtar, 100 låtar, när det alltså går över dagsböter till det här. Så att när Bodström säger att när datalagring bara gäller terrorister, så stämmer ju inte det. Varenda svensk tonåring kan omfattas och behöva vara rädd för det här som man driver igenom. Men det här är då bara en liten del. Det finns betydligt mycket mer radikala förslag i det som ligger och bereds just nu då. I en utredning, SOU 2005-38, tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar, föreslås att polisen ska ha ett enormt register som är ständigt uppdaterat över vilken svensk som tilldelas vilket IP-nummer vid varje tidpunkt. Man säger att det här är att jämföra med en telefonkatalog, och polisen vill ha tillgång till hemliga telefonnummer, men vi vill också ha tillgång till alla IP-nummer, det vill säga kunna se hela tiden vem som har ett visst IP-nummer på nätet. Och det är ett ganska stort register, för det kanske görs typ 1 miljon adressändringar om dagen i det här registret, skulle jag tro. Det vill säga man dynamiskt allokerar sitt IP-nummer när man kopplar upp sig på nätet varje gång. Och av remissvar och promemorior kan vi ju se vilka krav som kommer och som nu finns på politikerna att gå vidare här då. Skatteverket begär att få använda det här registret som föreslås i underrättelseverksamhet. De säger att vi vill inte bara använda det till att utreda brott, som det hittills var frågan om. Vi vill kunna använda det för att spana, spionera, se vad folk har för sig, vem som gör vad på nätet. Och de talar om att förebygga brott då. Upphovsrättsorganisationer som IFPI, som representerar de 4 globala skivbolag som finns kvar och kontrollerar 85% av musikmarknaden. Snart är de bara 3, därför att de pratar om att gå ihop. Och Svenska antipiratbyrån, som i princip är Hollywoods förlängda arm i Sverige, de har i remissvar och promemorior begärt redan att själva få direkt tillgång till det här registret utan att behöva krångla med sådana saker som polis och åklagare. Därför att de säger, vi ska inte använda det för att göra brottsutredningar, det får polisen göra. Vi ska använda det för att stämma tonåringar, vilket vi redan gör i Amerika. Och det skulle vara mycket enklare om vi fick då IP-numren serverade. Så den här datalagringen och det som sägs vara till för terrorister, vi ser redan att det är på väg åt ett helt annat håll. Och det krävs lite politisk opposition här då. Hur många minuter har vi? 6, okej. I rapporten då, den här, så visade jag också, jag gick igenom samtliga protokoll från EU-nämnden, det vill säga den nämnd där regeringen samråder med de andra partierna för att förankra sin linje i EU. Sverige driver ju en linje som nation, så att säga. Och det försiggår sådana samråd där, och Bodström berättade om sin linje, om den här datalagringen som skulle gälla terrorism. Jag visar då att han tämligen konsekvent förde de andra partierna bakom ljuset. Sa en sak till dem, gjorde en annan sak i EU. Bland annat så krävde då Bodström, utan att säga det till de andra partierna, in i det sista i EU, att all information om webbsurfande ska lagras för alla i Europa. Det vill säga exakt vilka URL:er de besöker, vilka sökningar på Google man gör. Han krävde att information om all fildelning, i princip varje paket som utväxlas, vem som har gjort det, med vem, vid vilken tidpunkt, skulle lagras. Om allt chattande, och förutom att det är tekniska problem att definiera de här sakerna, vad är det som ska lagras egentligen, så var ju visionen fullkomligt barock. Man kräver alltså att allt det här skulle finnas och sedan kunna kommas åt av myndigheter i efterhand. Jag krävde då att Bodström skulle KU-granskas här, eftersom han hade sagt en sak till svenska riksdagen och gjort någonting annat. Nu Gustav Fridolin lovade att KU-anmäla. Jag vet faktiskt inte om han har gjort det. Men det här med datalagringen är då bara en bit av ett större kontroll- och övervakningsprojekt. Vi hörde här förut att det finns förslag om att man ska kunna installera trojaner och spionprogram på enskilda människors datorer. Och där är ju också med argumentet att det är bara terrorister och de grövsta brottslingarna som behöver oroa sig. Men det finns till exempel definierat i det förslag som föreligger att så fort en åklagare misstänker dataintrång och utreder det brottet, så ska han kunna begära att få installera trojaner på människors datorer, och till och med datorer som den här personen kan tänkas kommunicera med, det vill säga hans vänner också. Om vi kan ta ett aktuellt exempel då, där Per Jordenius hette han väl, den här folkpartisten som hade brutit sig in på Socialdemokraternas nätverk, kommit åt några ganska harmlösa partidokument. Det var inte så att han bröt sig in i några personliga datorer hos folk. Men det var ett dataintrång. Polisen skickades in. Det var väldigt mycket runt det här. Och i princip så hade den här lagen som då föreslås kunnat användas på så sätt, bedömer jag det, att en åklagare hade kunnat säga okej, för att reda ut det här så vill jag installera program i hemlighet, låta en hacker bryta sig in, eller som lagen säger, polisen får fysiskt bryta sig in i en lägenhet, installera liksom på en CD eller något, eller till och med installera främmande hårdvara i ens dator utan att man märker det, och sen gå ut. Ja, man hade väl kunnat i princip installera trojaner på hela Folkpartiets partiledning, alla var väl misstänkta till slut, och övervaka allt de gjorde på sina privata datorer. Liksom varje tangenttryckning, mejl, porrsurfande och fildelning och vad man nu gör. Och då hävdar jag i den här rapporten att när man har lagar som ger så mycket makt åt staten och så mycket information, så löper vi väldigt stora demokratiska risker. Det är klart att om man har all den där informationen så kan man till slut välja ut vilka man vill gå efter. Och i det här fallet hade man väl kunnat radera ut ett helt politiskt parti. Därför att är det som man får tillgång till en personlig dator, så är jag övertygad om att hos nästan alla kan man hitta saker som man antingen kan göra en mediastorm av, även om det inte är olagligt i sig. Eller hitta smått olagliga saker. Det kan vara ett mejl till en fönsterputsare eller barnflicka, och det kan vara fildelning och alla sådana saker. Så att om det inte sätts stopp för det här, så tar vi stora demokratiska risker. Min slutsats. Tack.